Jag träffade igår i ett helt annat sammanhang en person som inte hade varit kristen så länge, utan som berättade att jag uppvuxen i en familj som inte hade några religiösa intressen överhuvudtaget, verkade det som. Jag tror att alla människor har det egentligen, men så upplevde vederbörande det. Och, men en ganska bra bit upp i livet så, eller under hela den här tiden, så fanns det någonting av det gudomliga som drog den här människan. Och han berättade sen att när han för några år sedan så fick han av en slump tag på en bibel någonstans och började läsa. Och helt på egen hand då, i någon mening, så insåg han liksom, men jag behövde bli kristen och jag behövde bli frälst. Och blev döpt. För inte allt för länge sedan då, i en församling. Och det där var ganska intressant tycker jag, för jag träffade en del samma människor. Det här är kanske inte det vanliga sättet, för vi tänker oss ofta att människor är uppvuxna i kristna sammanhang och så blir de döpta. Men alltså det finns en hel del såna här människor som, de får tag på den här boken och så börjar de läsa den och de kanske inte förstår allting, men så helt plötsligt då, så är det någonting som klickar till, så inser de att jag behöver ju få frid med Gud. Jag behöver ju liksom hitta det här som jag har läst om. Så vad vi gör här ikväll nu då, och vi ska ju studera i den här boken, men det jag vill börja med, det är att liksom försöka ge oss en bakgrund till varför den här boken finns överhuvudtaget. Och det kan man börja med att konstatera det, att det skulle inte finnas en kyrka här om inte Bibeln fanns. Vi skulle inte veta om vad kristendom var för någonting. Det kanske skulle ha funnits några muntliga traditioner som någon hade fört hit, men vi skulle veta väldigt lite. Vi skulle inte veta riktigt vem Jesus är. Vi skulle kunna gå till andra böcker. Det finns historiker som har suttit och skrivit om att Jesus har funnits, som är helt oberoende här. Men de har väldigt lite att berätta. En del skriver negativt om Jesus. De bekräftar att han finns och att han har funnits, att han blivit korsfäst då. När Pontius Pilatus var ståthållare där nere i Palestina. Men vi behöver veta lite grann om hur den här boken kom till för att vi ska kunna lita på den. Därför att det finns en gammal sång i sångboken som säger att åter till Bibeln, boken om vår frälsning. Liksom. Det här är en lärobok i hur man blir frälst. Men det är inte bara hur vi blir frälsta. Framförallt är det en bok som handlar om Gud. Va? Vem Gud är och vad Guds syften med världen är. Vi kommer tillbaka till varför det behövdes en sån bok. Men först lite bakgrundsfakta då. Ordet Bibel, om jag inte kommer ihåg fel, betyder boksamling eller bibliotek. Då. Och det är vad den här är. Det finns alltså olika böcker i den då. Senaste gången jag räknas var det 66 stycken. Och 39 av dem är samlade i den första delen som heter Gamla testamentet. Varför heter Gamla Nya kommer vi tillbaka till. Och resten då i Nya, 27 stycken. Den här skrivet under väldigt lång tid, 1500 år ungefär. Det beror lite på när man tror att Israels folk lämnade Egypten och första påsken, när den inträffade. Då började det här skrivas ner då. Av Mose tror man, och sen skrev Johannes lärjungen sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken, omkring år 90. Mellan 1460 före Kristus till 90 efter Kristus. Någonstans däremellan så har allt det här skrivits ner. Hur har det då samlats ihop? Jag menar, har det funnits en redaktör som har hållit koll på delarna? Jo, Gud har hållit koll på delarna, men det finns också, man kan se historien i det här och till. 30 olika författare. Vi brukar säga att det är Gud med författaren till. Absolut. Men han har använt människor för att skriva ner det. Det är inte som en del andra religioner där någonting färdigskrivet har kommit ner från himlen då. Ja, det finns ju sånt exempel i Bibeln. De 10 budorden då, som Gud skrev in på stentavlor. Men människor har tagit emot på något sätt det Gud ville att de skulle skriva ner. Så har de skrivit ner det. Sverige fick vår första bibel så sent som 1541. Hela bibeln. Jag har funnit delar av det innan. Varför behövs den här boken? Jo, och då vill vi börja läsa i den. För den förklarar själv varför den finns. Och nu ska vi gå till en bok som heter Saltaren. Det är egentligen en stor sångbok som finns i Bibeln. Det finns biblar. Är det någon som saknar Bibeln som skulle ha? Du har där. Du kan hämta ett par stycken ifall det är någon som hellre vill bläddra. Där finns det. Så. Och då finns det en psalm som heter psalm 19. Det är egentligen en sång. Och då vill jag läsa de första 7 verserna. Och det står så här. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det för den andra, den ena natten kungör det för den andra. Utan tal, utan ord, deras röst hörs inte. De når ut över hela jorden, deras ord når till världens ände. Och solen har han gjort en hydda i dem, den är som en brudgum som går ut i sin kammare. Den gläder sig som en hjälte att löpa sin bana, den går upp vid himlens ena ände och går sin kretsgång till den andra. Ingenting undgår dess hetta. Vad är det här? Ja, det är en beskrivning av det som finns runt omkring. Det är moln och det är sol och det är vatten och det är djur och det är hur allting växlar. Det är årstider och dagar och sånt här. Och Bibeln säger att genom att vi tittar på det när vi ser oss omkring så förstår vi att Gud finns. Man kan läsa på andra ställen så står det samma sak. Alltså, när människan ser sig omkring och ser allt som Gud har skapat så begriper hon, om hon inte tvingar sig själv att tro på något annat, att Gud ligger bakom allting. Det är liksom utgångspunkten. Men Bibeln säger också att det räcker inte riktigt. Vi kan förstå att Gud finns och vi kan faktiskt förstå en del om vem han är. Han har skapat allting. Och har han skapat det måste han ha velat skapa det till. Han måste vara en person. Han måste vara bortom allt som är skapat. Det finns en massa såna grejer man kan resonera sig fram till. Men att lära känna honom som vi sjöng här, att lära känna dig är min längtan fullt ut, då räcker det inte bara med att se sig omkring. Vi behöver också få hjälp av Gud själv, att han visar sig för oss. Och det här är en viktig grej. Man brukar säga att kristendomen är en uppenbarelsereligion. Det innebär att Gud, trots att han är helig, allsmäktig och så vidare, har visat sig för människan. Och det var ju det som hände när Jesus föddes. Han var ju liksom den fulländade uppenbarelsen av vem Gud är. Och det här är nödvändigt för att vi ska förstå vem Gud är. Och då fortsätter den här salmen och säger just det. I vers 8. Nu har han pratat om naturen och skapelsen. Så säger han, Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant. Det gör enkla människor visa. Det finns det hopp för oss allihopa, eller hur? Herrens befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen. Herrens fruktan är ren, den består i evighet. Herrens domslut är sanna, de är alla rättfärdiga. De är dyrbarare än guld, en mängd av fint guld. De är sötare än honung, en renaste honung. Genom dem blir din tjänare varnad och de som följer dem får stor lön. Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Bevara också din tjänare för fräcka människor. Låt dem inte ha makt över mig så att jag blir fullkomlig och fri från svåra överträdelser. Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig. Herre, min klippa och min återlösare. Så först pratar sången här om att vi ser att Gud finns när vi ser oss omkring. Vi förstår att det finns en Gud bakom allt. Men han har inte bara visat vem han är genom det han har gjort, utan han ger oss också direkt undervisning på olika sätt. Och vad är den här boken? Jo, det är undervisning. Alltså den lär oss om vem han är, vad han vill och vad allting går ut på. Det brukar man kalla då för allmän uppenbarelse, det vi ser runt omkring oss. Även vårt samvete. Vi har ju samvete, eller hur? Det finns en del människor som har dövat samvete, men alla vet vad ett samvete är. Det är den här rösten här inne som Man kan tycka att om evolutionen nu vore sann så skulle han rensat bort den där dumma saken som hindrar mig att göra allting jag förför mig att jag ska göra. Men så har jag ett samvete som säger det här är rätt, det här är fel. Bibeln säger att samvetet är en del av att Gud faktiskt talar till oss på ett märkligt vis. Men så behöver vi också få en särskild uppenbarelse. Allmänt, det gäller alla människor, vi behöver få en särskild uppenbarelse. Och det bästa exemplet är ju när Gud blir människa själv. För Jesus, säger Bibeln, han är ordet. Ordet har vi här. Och ordet blev människa, står i början av Johannes evangeliet. Det är där vi firar jul varje år. Att Gud föddes in i världen som en människa för att förklara vem Gud är för oss. Vi kunde inte reda ut det själva. Vi kan komma en bit genom se oss omkring, men inte hela vägen. Därför behöver Gud visa sig. Det är därför kristendomen kallas för en uppenbarelsereligion. Okej? Okay? Frågor så långt?
Allt är såklart.
Allt är såklart. Underbart. Men då kommer vi in på det. Hur skrevs det här ner då? När Gud har uppenbarat sig på olika sätt i historien. Och då vill jag läsa vad jag har skrivit här. För det är precis det här jag tänkte säga. Det står det i början. Att ni vet, gamla testamentet utspelar sig kring ett speciellt folk som kallas Israels folk. Och vi säger populärt judarna. Egentligen är judarna är bara en tolftedel av hela folket. De hade 12 stammar och judarna var bara en stamma. Men 11 av dem fördes bort i en fångenskap vid ett visst tillfälle i historien. Och från den har de inte fullt ut återvänt än. Så de som återvände var i första hand judarna. Och det är judarna som förföljdes under andra världskriget. Och det är judarna som återvände till Israel idag. Men även från de andra stammarna. Men det är en annan historia. Men det som händer i gamla testamentet som utspelar sig ungefär från tiden att begynna sig fram till 400 år före Kristus. Det är centrerat kring det folket. Israels folk eller judarna, vad man nu kallar dem. Och de hade en extremt muntlig kultur. Alltså man satt kring lägerelden varje kväll och man hade ju ingen tv. Eller hur? Man tog en massa tid. Utan vad gjorde man? Man berättade saker för varandra. Naturligtvis om vad man har hänt idag. Hur går det med fåren? Hur går det med skörden? Hur går det med det? Hur går det med det? Man underrättade varandra vad som hände. Men man förde också vidare släkthistorien hela tiden. Det var en ständig återupprepning av vad heter morfar? Vad heter farfar? Vad heter farfars far? Vad heter farfars far? Och så vidare. Man hade liksom det med sig då. Och de hade en oerhörd förmåga i och med att det var en extremt muntlig kultur. Vi skriver ner allting. Det är så vi kommer ihåg. De memorerade. Och människan har en oerhörd förmåga att stoppa in jättemycket information i minnet. Speciellt om hon inte är upptagen med sånt som tar en massa tid. Till exempel tv och vad det kan vara för någonting. Så massa sån här information om vad släkten hade varit med om och folket hade varit med om då fördes vidare från generation till generation. Men sen uppstår det här behovet att börja skriva ner saker och ting. Och det är faktiskt så att det är inte en idé som vi människor då har kommit på. Utan Gud, säger Mose på ett speciellt ställe, skriver i sin bok. Vi kan hoppa till andra Mosebok, det är början av Bibeln. Han skriver historien som om det är i en bok. Och det står i kapitel 32 och vers 32. Där är Mose som var ledare för folket. Han är irriterad för att de har gjort en guldkalv, alltså en avgud. Sen de har hoppat runt och tillbett. Och då säger Gud, eller säger Mose i andra Mosebok 32, 31 och 32 så här. Mose gick tillbaka till Herren och sa: "O, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd, om inte så utplåna mig ur boken som du skriver i." Det är lite intressant. Va? Att Mose beskriver Gud som en gud som skriver sånt som händer i en bok. Jag tror inte jag är en fysisk bok, men det är en symbol för att Det var viktigt att händelserna som de här var med om skrevs ner och bevarades för eftervärlden.
Mm.
Och Gud skrev naturligtvis ner det där i sitt minne. Då. Och på samma sätt så befaller då Gud de här personerna som var med den här tiden att skriva ner sånt som de upplevde. Mose skriver ner det. Och jag har en massa bibelställen här som exempel. Vi stannar i andra Mosebok. Så är det kapitel 17 man kan titta i. Kapitel 17. Och vers 14. Då har de blivit anfallna precis av ett annat folk som heter Amalek. Och Amalek har varit fräckt och anfalla dem som är svagast bland folket då. Och då säger Gud till Moses så här i 14 versen. Herren sa till Moses, skriv upp detta i boken så att ni inte glömmer det och inpränta det hos Josua. Det var han som skulle ta över efter Moses sen. Ty jag ska utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himlen. Alltså Gud säger till Mose, skriv nu upp det som har hänt här. Och inpräntade, alltså återupprepade, påminn Josua hela tiden om det Amalek gjorde och det jag har lovat att göra då som svar på det. Och det här kommer tillbaka i Bibeln hela tiden. Gud säger till profeterna, det du har sett nu, skriv ner det tydligt så att det kan läsas. Så att precis som att Gud skriver historien som en bok så befaller han sitt folk att det de är med om, skriv ner det. Och jag har sagt en del människor när de har upplevt saker i andligt avseende. Skriv ner det. Se till att du har det nedskrivet så du inte glömmer det. Våran mormor Augusta i våran släkt, henne intervjuar om en bandspelare och högtalare för, eller mikrofon för att hon skulle berätta om vad hon hade varit med om när hon blev frälst och så vidare. För att man skulle komma ihåg det. Det är ett annat sätt att skriva ner. Det här är någonting som då har pågått ända sedan urminnes tider. Sedan skriftspråket uppkom. Först var allting muntligt naturligtvis. Väldigt tidigt lärde sig människan språket utvecklades att använda tecken. Och så skrev man ner det på olika sätt då. Ibland talas det i Bibeln om att de använde skrivtavlor. Ungefär som ni tänker er en gammal svart tavla med krita då. Ibland använder man djurhudar som man hade torkat och rullat. Och så skrev man då med olika med färg på det. Papyrus känner ni till. Det har ni sett från Egypten då på historielektionerna. Eller primitivt papper. Och vi kan ta till exempel Jeremia. Jeremia. Det är en bok som finns ganska mitt i Bibeln. Från kapitel 30. Vers. Nej, nu har jag skrivit fel där. Okej. Okay. Det är inte alls sant. Förlåt mig. Jeremia vers 2 ska det vara. Just det. Jeremia 30 vers 2. Och då står det, detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa, så säger Herren Israels Gud, skriv upp i en bokrulle alla de ord som jag har talat till dig. Jeremia hade upplevt massor av saker. Och så säger Gud, nu ska du skriva upp det här. Och sen kan man läsa om hur man gick till kungen och bad honom att läsa det för att ta varning av det. Men kungen brydde sig inte, utan kungen... Varje rad som skrevs så skar han av en bit och så slängde han det på brasan. Och så förstörde han hela Jeremias bokrulle på det sättet. Och då säger Gud till Jeremia, nu får du skriva upp alltihopa en gång till. Plus lite till om vad kungen då har gjort. För att han har inte lyssnat på mitt ord. Så att det har skrivits ner och samlats ihop på det sättet. Därför att Gud ville det. Det skulle bevaras för eftervärlden. För att människor ska veta vad Gud har gjort och lära sig om vem han är. Och här sitter vi då. Med slutresultatet. Ska vi hämta lite vatten?
Ja, tack.
Det. Ja, det kan vi göra. Vi fixar det. Det går bra.
Varsågod.
Tack.
När man kommer sen till Nya Testamentet, för då handlar det inte bara om Israels folk längre, utan då handlar det om församlingen. Hur gjorde de? Titta i början av Lukas evangeliet. Vi har ju 4 stycken evangelier, va? Jag sa inte det i början, men Bibeln är skriven av ungefär 30 författare. Om vi jämför med till exempel Koranen så har den en författare bara. Och att Bibeln har minst 30 mänskliga författare ökar dess trovärdighet avsevärt. Därför att om de från olika tider, perspektiv och situationer beskriver samma sak fast från olika håll, då kan vi dra slutsatsen att det är väldigt trovärdigt. Om du hamnar i en domstol och det är 4 personer där som säger exakt samma sak trots att de är ganska oberoende av varandra, då tänker du, aha, det här är uppgjort. De har hittat på en historia för att plantera den när man pratar ihop sig. Men just att vi har 30 författare som beskriver Gud på samma sätt från olika synvinklar, många av dem har aldrig ens träffat varandra. Det gör att det är väldigt, väldigt trovärdigt. Och av samma anledning så har vi 4 evangelier, tror jag. Finns små, små skillnader mellan dem. Man beskriver det här som Jesus gjorde på lite olika sätt. Men det viktigaste är exakt lika. Och det gör då att det är väldigt, väldigt trovärdigt. Så i en domstolssituation skulle man säga, okej, ett vittne skulle kunna ljuga ihop en sån här historia. Men 4 av varandra oberoende vittnen, skulle de verkligen hitta på det här och lyckas göra det så samstämmigt ändå? Det är inte möjligt. Så då skulle man dra slutsatsen. Det här som evangelierna beskriver, det måste verkligen ha hänt. Och vill man inte tro det ändå, det gör man det för att man är fördomsfull säkert. Men Lukas, kapitel 1. Och Lukas var en läkare egentligen. Men han har blivit känd som en av de bästa historikerna i hela den antika världen. Han skriver otroligt bra som historiker. Han sätter in händelser. Ni kommer ihåg hur vi läste julevangeliet, va? Hur började det? Det börjar vid den tiden då kejsar Augustus regerade, utgick ett påbud att hela världen skulle skriftskrivas. Så började julevangeliet. Så ger Lukas hela tiden. Han kopplar det som Jesus skulle göra till verkliga händelser i historien för att man ska veta exakt när det hände. Och då säger han i början på Lukas evangeliet: många har sammanställt en skildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse bland oss. Enligt vad de som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare har meddelat oss. Sedan jag noga efterforskat allt från början har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det. För dig, ärlig Teofilus, för att du ska få veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Här skriver alltså Lukas till en verklig person och säger: du har hört talas om Jesus och kanske kom till tro på honom. Nu vill jag att du ska få lära dig allt om det. Därför har jag noga efterforskat. Jag har pratat med de som var vittnen här, de som har sett det här. För Lukas var inte ögonvittnen till det, men han intervjuade lärjungarna, många andra, han kände Paulus, han kände Petrus och de andra. Så skriver han ner då sitt evangelium på grundval av de här vittnesmålen. Precis som i Gamla Testamentet. Gud säger, skriv ner och inpränta, kom ihåg. Lukas skrev även apostlagärningarna. Och sen vet vi då, resten av Nya Testamentet finns en massa brev. Och brev skrivs ju ner, va? De skickades ut mellan församlingarna när man höll på att missionera. Och de har också då sparats. Och man läste varandras brev. Står det på en del ställen. Att Paulus säger på ett ställe att se nu till att ni får läsa det brev som de har fått. Och de får läsa det brev som ni har fått. För då bytte man med varandra då. För att man skulle få ta del av samma uppenbarelse. Okej. Så det här var hur det här skrevs ner. Då har vi då originaltexterna till det här. Som då är mellan, vad blir det då? Ja, det är 3500 år och 2000 år gamla. De finns naturligtvis inte kvar. Djurhudar och skrivtavlor och antikt papper bryts ner. Hur kan vi ha det här då, nu, om liksom originalen inte finns kvar, för det fanns ju en första Lukas och det fanns en första Jeremia och en första upplaga av Moseboken och så vidare. Jo, tittar man på det då ser man det att när gudarna och sen församlingen då, när man började läsa, så läste man regelbundet och till slut och så slets de här papyrusen och djurhudarna ut. Då började man göra en ny kopia. Där hade man särskilda människor som var anställda för att jobba just med detta. Och skrev väldigt noggrant, ord för ord, bokstav för bokstav. Och det var väldigt minutiösa regler som omgav detta. Så att skrev man fel någonstans, då fick man kasta den här kopian man höll på med. Så fick man börja om. Och på det sättet då så fick man en kopia som var fräsch. Då kunde man läsa i den. Och när den var ursliten så kopierar man till en ny. Var det så att man behövde sprida någonting? Ni vet att på Jesu tid fanns det synagogor. Det var ju som kyrkor där man samlades för att läsa skrifterna och be och sjunga. Om vi säger att de skulle starta en ny synagoga i grannstaden. De hade ingen Jesaja eller Jeremia. Hur gör vi då? Ja, men då gör vi en kopia. Och så fick de det. Och så spreds det här då både geografiskt och på andra sätt. Och då säger de då som inte litar på Bibeln. Okej, i kopieringen gick det fel. Man skrev av fel. Det blev en massa förvanskningar. Vi kan alltså inte lita på att det vi hade från början. Att det är det vi sitter med här idag. Utan det har då lagts till rätta med tiden då. Men då är grejen där att eftersom det här uppkom i en väldigt stark muntlig kultur där man lärde sig saker och ting utan till. Om det då kom någon som började läsa ur en bibel. Jag ska ge ett exempel nu. Nu är jag en besökare här. Och så slår jag upp Johannes 3:16. Det är en vers som ni har hört någon gång, va? Då ska jag läsa den för er. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som utövar tro på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.
Utövar står det inte.
Just det. Ser ni? Det här var mekanismen de använde. Va? Kom det någon med ett evangelium eller en pergament som innehöll något man inte kände igen så reagerade församlingen direkt. Va? Vet ni vad jag citerar ifrån för översättning?
Nej.
Jehovas vittnens bibel. De har lagt till ett ord så att det ser ut som att det utövar tro. Jaha, vad är det då? Jo, men det är ju det här med dörrknackningen och det här de gör. För att förtjäna sin frälsning måste de göra olika gärningar. Men ordet utövar finns inte i grekiskan. Det har man lagt till bara. Så här går det till. Och så gick det till då även i början. För eftersom man hade läst och läst och läst och läst. Unga pojkar, judiska pojkar på Jesu tid. De kunde lagen. De kunde psalmerna. Och de kunde stora delar av profeterna utan till som rinnande vatten. Det var så de lärde sig att läsa. När man gick till synagogan, skolan. Och så man hade pluggat in det här så kom det någon och läste fel. Märkte man direkt. Va? Det här stämmer inte. På det sättet så kan vi vara säkra på att det som vi har fått idag har blivit bevarat. Och det finns väldigt mycket sådana här gamla handskrifter bevarade. Tittar man på gamla antika verk som Odysseen och sådana här saker så kanske det finns ett 10, 20, 30-tal. Vi har över 5000 grekiska manuskript bara på Nya Testamentet. Hur mycket som helst. Och de stämmer mycket väl överens. Oavsett från vilken del av världen de kommer. Det fanns ju kristna församlingar i Nordafrika, i Mellanöstern, i Grekland och Sverige på den tiden. Om man jämför dem och kommer från olika ställen så är det inga större skillnader på. Det kan vara lite stavskillnader. Ibland har man använt stora små bokstäver och blandat lite så på grund av att språket utvecklades. Men innehållet har inte förändrats. Inte i någon större utsträckning. Så därför menar jag att vi kan lita på det här. För att precis det vi upplevde alldeles nyss. Det var så det gick till va? När skriften så bevarades. Och det här säger mig något annat. Va? Det är det att vi behöver kunna det här utan till. Vi behöver förstå vad som står i. Så att när det dyker upp någon och säger. Citera ett ord som vi kan utan till. och gör det fel. Medvetet. Då kan vi säga, så där står det inte. Okej? Okay? Mycket viktigt. Mycket, mycket viktigt. Hur avgjorde man då vilka böcker som skulle finnas med i Bibeln? För att det är ju de här 60, vad sa jag? 66. Ja, och inga andra. På tapeten har ju varit lite andra evangelier. För några år sedan så pratade man mycket i tv-sofforna om Thomas evangeliet. Kommer ni ihåg det? Det var Da Vinci-koden och allt det här. Och det liksom... Man satt på fullt allvar och pratade i tv-sofforna om att jo, men katolska kyrkan har då med kejsar Konstantin i spetsen uteslutit de riktiga evangelierna och som stoppat in andra som inte ska vara där egentligen. Men det finns, det fanns väldigt mycket sakfel i de diskussionerna. När det gäller gamla testamentet, det var den bibel som fanns när Jesus levde. Så har Jesus själv visat oss vilka av de skrifterna vi kan lita på. Genom att han ständigt i sin undervisning hänvisade till lagen, till profeterna, till psalmerna och skrifterna. Så Jesus har visat oss det. Jesus bekände sig till allt detta. Jesus var inte emot det. Det tillhörde hans andliga arv och det tillhör också oss. I och med att vi är hans lärjungar. När det gäller vad som skulle finnas med i Nya Testamentet så var det lite krångligare. Därför att det var det ju människor från flera olika språk och folk som var inblandade. Det var kyrkor i Nordafrika, det var i Palestina, i Israel, det var i Grekland, det var i Italien. Så hur gjorde man då? Jo, jag har skrivit att de hade tre stycken kriterier när man skulle avgöra. Därför att det dök upp en massa såna här skrifter vid den här tiden. Det var Barnabas breven, Thomas evangeliet, det var alla möjliga såna där. Och dessutom hade man en svår villfarelse att slåss mot som hette gnosticismen. Som, jag ska inte gå in på vad den betyder, men det var ungefär så här att de kom till kyrkan och sa så här: det här med Jesus är jättebra, men nu har Gud talat, gett oss en ännu högre uppenbarelse. Och den har vi fått, ni känner inte till den. Och så ville man liksom ge dem hemlig kunskap och leda dem in i saker som inte var bibliskt. Man hade tre kriterier. När man någon gång på 300-talet slutligen bestämde sig exakt för vilka skrifter som skulle ingå i Nya Testamentet. Det första var att de skulle vara av apostoliskt ursprung. Då kan man titta i Johannes evangeliet kapitel 17. För att hitta stöd för den tanken. För då, där hittar vi en av de mest intressanta orden i hela Nya Testamentet när det gäller hur Bibeln blev till. Då är det så här, snart ska Jesus gå till korset och korsfästas. Han är någonstans och ber. Och efter att han har bett den här bönen nu ska han gå till Getsemane där han blir förrådd. Av Judas. Och mitt i den bönen står en vers som vi hoppar över. Många läser gärna om den om kristnas enhet i vers 21 och så vidare. Men vers 20 står en väldigt intressant. Johannes 17:20. Och då ber Jesus till sin far i himlen. Inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Se här, han ber för sina 12 lärjungar. Så säger han, jag ber för dem, men också för dem som på grund av vad mina 12 lärjungar och 11 eftersom Judas föll bort. På grund av vad de kommer att berätta, kommer att tro på mig. Så att Jesus i någon mening, han utser de här 11 lärjungarna till sina speciella sändebud. De ska gå ut i hela världen och berätta vem jag är. Och de som kommer att tro på mig på grund av deras ord, de ber jag för. Och det var de apostlarnas ord som sen skrev ner, eller hur? Vem skrev första evangeliet? Matteus, han var lärjunge, va? Markus, han var visserligen inte en lärjunge, men han var nära vän till Petrus. Och tittar man i andra källor så står det att Markus baserade sitt evangelium på Petrus predikningar. Så att där har du kopplingen. Lukas kände alla de här. Var kompis med dem. Johannes, han var lärjunge, va? Lukas skrev också apostlagärningarna. Och så kom Paulus in sen, man skrivit Romanbrevet och nästan hela resten av Nya Testamentet. Jakobs brev, vem var det då?
Jesus.
Just det. Han blev ledare för församlingen i Jerusalem då och fanns ju där tillsammans med alla de här snubbarna. Så att det är den här apostlarnas ord som finns nedskrivet här nu. Så det var det första kriteriet, att det måste finnas en jättetydlig koppling till de 11 lärjungarna plus Paulus då, som man tror är den 12:e egentligen, som Jesus utsåg när han visade sig på Damaskusvägen. Det är det första kriteriet. Sen, vilket är väldigt viktigt, de böcker vi vill ha med i Nya Testamentet, det är ju sådana som redan församlingarna använder. Det var inte så att den första påven satt i Rom och bestämde det, de här böckerna som ska ingå. Så vill ju många populärkulturförfattare framställare, och även då Da Vinci-koden, ungefär så säger man i den boken. Utan när man bestämde sig för vilka som skulle finnas med, så var det helt enkelt sådana som redan användes. För vi ser ju att de här breven, de skickades runt, Romarbrevet då, Efesierbrevet, Kolosserbrevet, Johannes uppenbarelse. De här cirkulerade ju runt i församlingarna och de lästes redan. Och när man då samlade ihop för att se vilka läser ni och vilka läser ni och vilka läser ni, så såg man ju då, okej, de här, de finns överallt. De anser församlingarna vara av gudomligt ursprung. Det är de vi ska ha. Ja. Och det tredje var att dess innehåll skulle stämma med något man kallar för den sunda läran då. Alltså, evangeliet var ju muntligt från början. När kvinnorna kommer från graven och berättar att Jesus har uppstått, då hade de inte skrivit ner så här, och så lämnar de fram, så står det Jesus har uppstått, utan de berättade ju det. Så att evangeliet kärna från början, att Jesus har dött våra synder och uppstått på den tredje dagen, och att han har visat sig, det var den muntliga kärnan. Och allt det som man skulle behålla då i Nya Testamentet, det var tvungen att stämma med det på något sätt. Det står om den sunda läran. Vi kan slå upp det. Första Korinthierbrevet 4:6. Det är ett sådant brev som Paulus har skrivit om. Ett problem hade i Korinth. Korinth var en stad i Grekland. Det var att de slogs om vilken pastor som var bäst. Det gör inte ni här. Ni har bara en pastor. Men om ni hade flera stycken kanske det skulle vara så, jag vet inte. Men det höll de på med. Jag håller mig till Paulus, jag håller mig till Petrus, jag håller mig till Apollos. De hade såna här favoritpastorer. Det är ju fel som vi människor gör. Och det där blir Paulus arg på. Han säger, har vi delat upp Jesus nu? Finns det olika Jesus här? Så kan det inte vara. Och det säger han i första Korinthierbrevet 4, vers 6. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln, nu kommer en regel här, när det gäller oss, att inte gå utöver vad skriften säger och inte skryta över en ledare på en annan bekostnad. Här säger då Paulus att det som ska vara kännetecknande för er, det är vad skriften säger. Alltså det finns en lära som ni har tagit emot, och det är den som är ramen för er liksom. Sen om det kommer pastorer till er som säger olika saker, det har inte stor betydelse. De ska hålla sig inom den här. Men det är skriften ni har tagit emot. Det är den som är vägledande, inte pastorn i första hand. Honom måste ni pröva hela tiden. Om han predikar rätt. Om han håller sig till en sunda lära. Ja. Ja, vi ska snart avrunda. Vi ska ta det som är kanske allra viktigast då. Det är att Bibeln säger att den är inspirerad av Gud. Och då måste vi läsa ett ord från andra Timoteus brevet 3:16. Och här landar vi i då varför Bibeln är så betydelsefull. Därför det är Gud som har bestämt att allt det här ska skrivas ner. Och det är inte bara för att det ska vara intressant och roligt för oss att läsa, utan det finns ett mycket, mycket speciellt syfte med det. Och Då kan man läsa från andra Timoteus brev. Kan vi läsa från vers 14. För då är Paulus, när han, nu pratar han till en god vän han har som heter Timoteus. Som var pastor på ett speciellt ställe. Timoteus, han var ung. Han var lite rädd. Han var lite, vad ska vi säga. Han var inte så stark och var sjuk ibland. Och var lite tveksam till den uppgift han stod i. Så Paulus försöker uppmuntra honom och lyfta honom så att han ska orka fortsätta. Och då står det så här då. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Ser ni här va? Det skulle föras vidare. Man muntligt inpräntar man i varandra. Det man skulle komma ihåg vad man hade lärt sig tro på. Du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du befrälts genom tron i Kristus Jesus. Tänk va, redan från barnsben så visste Timoteus vad som stod i Bibeln. Fantastiskt. Det är inget att vara ledsen för att vara uppvuxen i en kristen församling. Det är inte det. Det ska man vara mycket tacksam för. Och sen står det. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran och rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Och den första orden där som är viktig. Hela skriften är utandad av Gud. I en annan översättning står det i den här, står det att den är inspirerad. Och det är ju sant va? Man tänker att de man skriver ner det här och upplevt en gudomlig inspiration. Gud har, ni vet när man har skrivit en låt eller skrivit en uppsats eller kärleksbrev eller någonting. Så man har upplevt att man har blivit inspirerad. Så man har plötsligt fått ner sina tankar. Så lite grann är det så när Gud har inspirerat. Men det går mycket djupare. För egentligen då en bättre översättning är utandad. Man ska se på det som står här. Inte materialet är tryckt på, eller bläcket, eller pärmarna här, utan innehållet som Guds egen andedräkt. Nu är Gud ande, så att han behöver inte andas för att få syre som du och jag. Men när Gud talar så är det som att han andas. Alltså på något sätt så, han delar med sig av sitt allra innersta väsen på något vis. När han andas. Och hans andedräkt är det som har blivit nedskrivet här. Ja. På ett ställe står det att Jesus blåste på sina lärjungar efter sin uppståndelse. Och så säger han, ta emot den heliga ande. Och här står det att skrifterna är utandade. Här ser du kopplingen mellan anden och ordet väldigt tydligt. Att när Gud gör någonting, det är samma ande som har inspirerat det här. Som också vill bo i oss och inspirera oss att följa Jesus, att tro på honom. Men de här sakerna går liksom alltid hand i hand. Anden ligger bakom varje ord som finns här. Så tillvida om det är korrekt översatt. För det var ju grekiska och hebreiska från början. Och det är också en viktig bit att det är rätt översatt i svenska. Men grundbudskapet här har anden inspirerat. Och anden samverkar alltid med det som står här på olika sätt. Till exempel säger Jesus att när anden kommer ska han påminna er om allt som jag har lärt er. Så att den kristna församlingen står på de två benen hela tiden. Att vi har fått det här. Det här talar om vem Gud är. Hur vi ska bli frälsta. Det talar om för oss hur vi ska nå andra människor. Det är det ena. Och till vår hjälp har vi då fått en ande som bor i oss. Som både vägleder oss genom att peka tillbaka på det här. Och alltid gör det inom de ramarna som Bibeln ställer upp. Till exempel, anden skulle ju aldrig säga till mig att jag skulle sätta mig ner och meditera enligt någon hinduisk sed eller något sånt där, därför att det stämmer inte med hur Bibeln säger att vi ska närma oss Gud. Anden skulle aldrig säga att jag ska hata någon, till exempel. För Bibeln säger att jag ska älska mina fiender, till exempel. Och så vidare. Så att detta går alltid hand i hand. Anden och ordet. På det sättet. Därför är det viktigt för oss att veta vad som står här i. Lära oss vissa saker utantill och bygga på vårt förråd av det. Därför att det som Gud använder sen. Ja. Sen är det ju så, ska jag avsluta med att säga det, vi ska inte hålla på mycket längre, att eftersom det här är på svenska, va, så det finns lite olika översättningar man kan läsa. Och de gamla antika språken, vi tror att människorna som levde på den tiden var väldigt grunda i sitt intellekt, men så är det inte alls. Jag tror att de var mycket, mycket smartare än vad vi är. De hade oerhört rika språk med väldiga nyanser, va. Oerhört vackert sätt att tala. Jag har aldrig hört det i verkligheten. Men om man börjar gräva ner sig lite grann i hur de uttryckte sig, så är det ganska fantastiskt. Man får liksom en inblick i en helt annan värld. Så när man ska översätta det här till svenska, va, så kan man ibland få problem. Hur ska man uttrycka sig? Jag tar ett exempel. Kom ihåg att det finns i Bibeln en man som heter Jakob. Hans pappa heter Isak, hans farfar heter Abraham. Och som nästan alla i de här berättelserna, så hade han och hans fru svårt att få barn. Och det här med att få barn var väldigt viktigt. Dels var det den enda pensionsförsäkring man hade. När man var gammal och inte orkade jobba, så var barnen tvungna att ta hand om en. Men sen, det var väldigt skamligt för en kvinna att inte kunna få barn. Och det är naturligtvis en stor sorg även idag, även om det kanske inte är lika kulturellt belastande. Jakob hade då två fruar, och den historia för sig hur det gick till. Normalt så ska vi ha en fru och en man bara. Rakel och Lea hette hon. Lea fick en massa barn, gick ju bra som helst, och Rakel fick inga. Och de här två var systrar, och det här gjorde liksom inte att de blev bättre vänner. Och Rakel blev väldigt, väldigt ledsen för detta. Så till slut går hon till Jakob och säger så här: jag vill att vi använder min tjänstekvinna Bil här, tror jag hette, som surrogatmamma. Alltså, du får ta henne till fru också, och det första barnet hon föder får bli mitt. Jag ska adoptera den. Då står det, vi slår upp det i första Mosebok. Nu är vi alldeles i början av Bibeln, va? Och ska vi se i vilket kapitel det är. Det är någonstans kring kapitel 35 eller någonting där. Ska vi se. Just det, i kapitel 30, förlåt mig. Vi kan läsa den första versen. När Rakel såg att hon inte födde några barn åt Jakob, blev hon avundsjuk på sin syster och sa till Jakob: skaffa mig barn, annars dör jag. Då blev Jakob arg på Rakel och svarade: kan jag ersätta Gud som har hindrat dig för barn? Hon sa: se, där är min slavinna Bilha. Gå in till henne, det betyder att ta henne till fru, så att hon får föda barn åt mig och jag får avkomma genom henne. Okej? Det är två saker här som förvånar oss. Gå in till henne. Vad är det? Jo, men kvinnan hade varsitt tält. Gick man in i tältet när kvinnan var ensam? Det var liktydigt med att vilja ha sexuell samvaro med henne. Bara ett sånt uttryck är lite ovanligt för oss. När vi går in till någon, så är inte det i första hand det vi tänker på. Men här, det här är en kulturell grej man får fundera på. Hur skulle vi egentligen uttrycka det på svenska? Det är inte självklart. Men gå in till, står det i grundtexten. Men det mest märkliga är här. När hon säger att hon får föda barn åt mig, så står det egentligen så här: hon får föda barn i mitt knä. Vad står det? Det var så man gjorde när man adopterade. Man tog barnet och satte det i sitt knä. Nu har man inte översatt det så, därför att då skulle inte vi förstå. Hon får föda barn i mitt knä. Vad är det för någonting? Jo, meningen är att hon får föda barn åt mig. Alltså, jag får adoptera det. De hade ju kunnat skriva då, adoptera istället, så det var ju tydligare. Men det här är en sån här sak som man dyker på då, när man ska försöka få det här till svenska. Att det finns uttryck och ord som kan vara svåra att översätta. Och det får man ha med sig då när man läser saker som man tycker är konstigt. Ja.
Är det därför många pastorer från grekiska till engelska, det står mer, de citerar ofta den engelska bibeln?
Ja, det finns mycket mer material där och engelska bibeln är ibland mycket, mycket bättre.
Är det mer kompatibelt med grekiska bibeln?
Nej, det skulle jag nog inte säga. Det är nog lika svårt. Det är bara det att man håller på mycket längre. Och de allra bästa översättarna, skulle jag säga, allra bästa materialet som finns att hämta, det är ju skrivet på engelska. Men vad man kan göra om man är osäker, man läser någonting man inte förstår, då tar man fram en annan översättning om man har. Det finns på nätet hur mycket som helst om man är intresserad av sånt. Nästa gång ska vi prata om det, hur man läser Bibeln och hur man rent praktiskt kan göra. Sen slutligen, man ska vara medveten om att det finns många olika typer av litteratur här. Poesi, har ni läst Höga visan en gång? Lovsång till man-kvinna-relationen, det är som en sång. Va? Hela Saltaren, det är lovsånger. Evangelierna, det brukar vi kalla för prosa. Det är alltså sakliga framställningar, bara berättelser. Ungefär som en tidningsartikel. Va? Även skapelseberättelsen faktiskt är prosa. Det är inte symboliskt. Utan det är skrivet precis som det hände, exakt som det står. Vad ska vi ta med då? Ja. Apokalyptik, alltså vad som händer i framtiden när Jesus kommer tillbaka. Det finns många typer av litteratur. Och när man läser det så måste man ska alltid tänka och tolka utifrån de förutsättningar som texten ger. Va? När Bibeln säger att Gud håller hela världen i sin hand, så är det naturligtvis inte så. Gud har ju inte fysiska händer som du och jag. Utan det är ju en bild för att Guds makt omfamnar hela världen. Men han har valt att presentera sig så på det sättet. Så att här bör man skilja på vad som är symboliskt. Vad som är ren faktatext. Då. Men det där lär man sig. Det viktiga är att man börjar läsa. Få in det här. Så kommer det där och liksom trilla dit för det senare. Vi tar några frågor innan vi avrundar. Ja.
Jag tänkte bara säga en sak. Vi hade på Inkomstbergskyrkan Svenska Bibelsällskapets ordförande som var där och undervisade.
Vad heter han?
Jag är så dålig på namn.
Christer Andersson.
Okay. Ja.
Men han sa att man ska alltid läsa Bibeln i bön. Att man ber innan man läser. Och jag läste en amerikansk bok som säger att Bibeln är så komplex. Man behöver den helige ande som tolkar den åt den.
Det är riktigt. Anden är ju det som förklarar för oss hur de olika textavsnitten hänger ihop och vad de egentligen innebär. Men det är inte så att anden uppenbarar någonting som inte står där. Alltså, när det står att jag kan ju låta en människa som inte tror läsa att det står att Jesus blev korsfäst. Och kan de läsa då, så förstår ju de att här står att Jesus blev korsfäst. Det betyder inget annat än det. Men när det gäller att få liksom ljus över hur allting hänger ihop. Att vi förstår att Bibeln är en levande bok där varje del sitter ihop. Och framförallt när vi tolkar den, så tolkar den oss. Alltså om det här är Guds andedräkt, va, då talar den framförallt till oss. Alltså jag läser den kanske inte i första hand för att jag ska bli bekräftad, utan för att Gud ska bli bekräftad i mitt liv. Så det är viktigt. Det är en bra vana att när man sätter sig ner för att läsa, så kan man bara be en enkel bön. Herre, led mig när jag läser nu, så att jag förstår det jag läser och att jag får växa i kunskap. Det är en bra princip.
Jag tänker sen när vi satt där i den där lägerelden och memorerade och berättade texter och så, måste du inte en helig ande till hjälp? För hur segt, det står ju någonstans att bokstaven dödar min ande i en liv. Annars skulle det ha blivit otroligt segt.
Ja.
Tungt att om man inte hade andens liv. Men den helig ande, hur funkar den?
Ja, dels är det så att de använder memoreringstekniker som egentligen vem som helst kan lära sig. Så det går att få in otroligt mycket information i mänskliga hjärnan. Om man lär sig hur man ska göra. Men naturligtvis har den helige ande varit verksam i Guds folk i alla tider.
Ja, visst är det så?
Ja, och Gud säger på flera olika ställen, vi läste det tror jag alldeles nyligen också, Jeremia 1:12 så står det att Herren säger att jag ska vaka över mitt ord och bevara det. Alltså Gud har ju varit med i hela den här processen. För oss människor när vi tittar på det utifrån så ser det ut som att det bara var deras fantastiska minne som har gjort det. Men naturligtvis har ju Gud varit inblandad i detta också. Och det finns några historiska händelser som är alldeles fantastiska. Ett exempel jag fick höra när jag var nere i Israel på resa för några år sedan. Muslimerna gillar inte gamla testamentet. Ja. Och under kriget, det var något krig som var då 1948 i samband med staten Israels bildande. Så var det något krig som kring Syrien där den judiska synagogan anfölls. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang. Men jag vet det var några människor som tog sig in där och satte eld på det. Bland annat i syfte att förstöra en gammal hebreisk bibel de hade där. Som innehöll såna här riktigt gamla handskrifter som vi har hämtat våra bibelöversättningar från. Och jag tror att det var den absolut äldsta som fanns just då. Och den blev nästan helt och hållet förstörd. Samma år hittar man döda havsrullarna. Har jag talat om det? Bara några månader senare gräver man fram då massor av såna här handskrifter. Som var 1000 år äldre än de man hade. Och då kan man börja jämföra och se att texten har inte förändrats på de här 1000 åren. Och då sa den här guiden som inte var kristen. Hon sa så här: jag är inte religiös. Men det här är en händelse som har fått mig att nästan tro att det finns någon som ligger bakom det här. För så fort de satte eld på den där bibeln där. Då hittade man en mycket bättre bibel. Nedgrävd liksom i ett berg. Va? Så hon tyckte det var en fantastisk händelse. Det är klart att Gud är med i det här. Ja, absolut. Men det är ändå intressant att se på det från ett rent mänskligt perspektiv. Man ser att det är så fantastiskt. Att liksom, det är ändå människor som har suttit och kopierat och läst och kopierat och memorerat. Klart att Herren är med i det. Någon mer fråga? Ja, då är det bara att sätta igång och läsa. Då så.